Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in på en riktig superentreprenör, nämligen Roger Akelius. Och den här killen, alltså, han är safe made billionaire. Alltså han är god för, jag tror det är runt 85-90 miljarder. Alltså 85-90 miljarder, helt insane. Han är en av Sveriges rikaste personer. Han växte upp i Stora Mjällby i sydvästra delen av Sverige. Och vid 11 års ålder så började han sitt första sommarjobb faktiskt på ett mejeri. Med sina två första lönecheckar så köpte han en kamera och ett tält. Och med sin tredje så köpte han faktiskt sin första fastighet, en liten sommarstuga. Men idag då, nu har han över 18 000 lägenheter runt om i världen. Så har varit en helt sinnessjuk resa. Han har också skrivit boken Akelius skatt, som blev extremt omtalad, och berättar hur vanliga människor på ett lagligt sätt helt enkelt kan minska sina skatter. Han var också först i världen med att sälja ett skattedeklarationsprogram. Han har under väldigt många år så engagerat sig i välgörenhet och skänkt alltså miljardbelopp. Så att nu lyssnar vi in ett superintressant avsnitt med en supersmart och spännande person, nämligen Roger Akelius.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Roger Akelius.
Oj då. Tack.
Jätteroligt att ta dig med.
Men det är väl rätt hjälpt att ta med mig. Jag är en gammal fet gubbe och du har ju mest unga, vackra, trevliga personer i din lyssnarskara.
Nah, det är en...
Jag är 77 år och du har väl med yngre egentligen och mer alerta folk.
Jag har med... Det har verkligen varit allt möjligt. Men jag har med några som säkert du har varit goda. Janne Karlsson har varit med, exempelvis.
Ja, du har haft många där.
SAS-Janne, och sen så har du varit...
Ja, du var en duktig kille.
Ja, men lite olika. Men det är väldigt, väldigt, väldigt kul att ha dig med i alla fall. För att jag har ju hört om dig och sett dig under väldigt, väldigt många år. Det började någonstans att jag bodde i ett projekt du hade i Haninge. Har gjort det en gång.
Ja, okej.
Okay. En av mina lägenheter där. Ja, och sen så nu under UNHCR så skänkte du runt. Blev det upp mot 700 miljoner som gick dit?
Ja, insamlingen blev 1,7 miljarder. Och Akelius då gav 700 miljoner.
Fantastiskt. Och det var ju också en anledning varför när jag såg att du gick in. Jag bara, här har vi en fantastisk människa som går in och dubblar allas pengar. Och då så startade vi en insamling via Framgångspodden och fick upp 1,7 miljoner. Varav då, du betalade då 1,7 miljoner eller skänkte. Vilket är fantastiskt.
Ja, det gör jag gärna.
Ja.
Det var rätt kul med den marknadsföringen vi gjorde på den här kampanjen. Man kan göra tv-galor och liknande. Då fick de in på ena kanalen 10 miljoner och andra 40 miljoner. Men då säger man så här att vi ber dig skänka. Du kan skänka lite, men det är alltid värt någonting. Men om man istället själv går i en riktning och säger jag dubblar vad du ger, men jag skiter i hur mycket du ger. Jag går den vägen. Då följer folk med. Det är samma som vanlig arbetspsykologi. Chefen måste själv gå före och visa. Eller om du är som en pappa eller en mamma. Liksom hemma. Om du säger till barnen vad de ska göra, att de inte får fötterna på bordet. Och du själv har fötterna på bordet. Det fungerar inte.
Mm.
Man måste själv gå före och visa.
Hur viktigt är det här? Berätta den här tanken att oavsett verksamhet, oavsett grej, så ska man ha någon person som visar vägen. Eller att man gör det lilla extra.
Man ser ofta i annonser att företag söker kreativa personer. Men det är livsfarligt. Man vill inte ha in massa kreativa personer i ett bolag. För har man det till exempel på service, då blir det 100 olika varianter på service. Men har någonting som varierar och kvalitet och regler hela vägen. Men ska man få med sig ett gäng som då jag i mitt fall här och 1000 anställda, då måste du själv veta vad det handlar om. Man kan inte anställa en chef som kommer in och säger vad andra ska göra, utan chefen ska själv kunna bättre än alla sina närmsta chefer. Och kunna hjälpa dem, alltså att vara chef är att hjälpa andra och visa vägen. Så det är väldigt enkelt, inga konstigheter.
Vad är det vanligaste felet du tycker chefer gör?
Det jag tror är en chefs viktigaste uppgift, det är att hjälpa sina anställda. Alltså att uppmuntra. Bara uppmuntra liksom hela tiden och stimulera en vänskap bland de anställda. Man blir en slags ett gäng som håller ihop. Och då kan man inte ha för mycket regler, för mycket liksom bestämmelse, utan när jag har haft mina anställda här under 50 år någonting, och så gått som varje år har samtliga rest med en utlandsresa tillsammans då där vi bygger upp någonting gemensamt. Och jag har haft många sådana här varianter. För 2 veckor sedan fick samtliga anställda en löneförhöjning på 20%. Och då är det viktigt att alla får det, inte bara högsta cheferna. Det går så bra för bolaget förra året, då måste man göra en rejäl grej där.
Just det, du höjde alla löner med 20%.
Ja. Bolaget har gått bra och jag har gett bort 700 miljoner. Men de som har gjort att jag har fått in pengarna, det är mina anställda. Och då kan inte komma och sätta dem att ni ska jobba hårdare. Utan det räcker bara att, okej, ni får en löneförhöjning här för ni har gjort ett gott jobb. Och sen löper det vidare. Vi hade en liten grej för några år sedan. Då har också gått väldigt bra. Och sen då tänkte jag ska göra någon present till dem i julklapp. Men vad ska man göra som håller egentligen i en julklapp till anställda? Man kommer med en väska eller present. Det orkar man inte med. Eller en Lucia-middag. Nej, det orkar man inte med heller. och 10 000 tjänst på gränsen för lite. Då bestämde jag att alla anställda ska få en extra lön i december på 100 000 kronor.
Jaha.
Och det blev succé. Och det var det roliga.
Tror fan.
Det var det roliga fall där. Jag hade till exempel flera som bara varit anställda en vecka. Var på det stycken. Då var det tack för gott jobb. Och så var det Trollhättan i Halmstad. Så då, tack för gott jobb. Jag får extra lön för höjning. Men jag hade också en del som var väldigt välkommen för. Jag minns med en konferens. Vi hade kommit fram en dam till mig i 50-årsåldern, en anställd där. Och bara kramade om mig och grät. Så sa, du ska inte råga att du räddade våran jul. Vi var helt utan pengar. Vi var inte kvar alls. Och jag ringde till gubben. Och han sa, det kan inte vara sant. Så att det får mycket positiva effekter. Och klart, en sån person efteråt sen, då hjälper det till att föra bolaget fram.
Otroligt spännande. Alltså, tänk alla de som jobbade hos dig någon vecka. Och sen så fick de besked. Du får 100 000 extra.
Ja, nu är jag så många som jobbar 20 år.
Och sen fick du, men tänk för någon som också fick sparken sen. Tack för ett väldigt bra jobb senaste veckan. En månad senare från skicken för att de inte gjorde det bra.
Vi har haft väldigt få som jag har avskedat. Det har varit en del fall som har... Det är alltid på alla företag en del folk som fifflar med pengar eller göra liksom dumheter.
Ja, men det finns ju idioter överallt, oavsett så.
Ja, det gör, och man är lika förvånad varje gång att de gör sånt.
Ja, men väldigt spännande tänk att du, till det här bara, med att du ger alla anställda 100 000. Alltså det finns ju, visst, sen så är ju, ditt företag har det gått bra för, men det är väldigt många företag som det har gått väldigt, väldigt bra för och inte gör det. De inte ger sina anställda 20% extra lön, de inte... ger dem 100 000 extra i bonus en jul.
Men det är väldigt många företag som har enormt mycket anställda och det aldrig skulle fungera att höja lönen så mycket. Det skulle bara bli kaos. Liksom, men vi har ju tjänat bra pengar.
Men hur tänker du på generositeten? Alltså vikten av att satsa på de anställda?
Man måste vara som man är vänner på något sätt. Man kan inte driva ett företag själv, så jag är den stora äran här, liksom, och jag som är kund, det håller inte. Du måste som chef vara en i gänget, och det kan du se på du kan bara se aktuellt nu till exempel där Putin och hans gäng har bara beordrat bara ner vad andra ska göra, medan Zelensky då i Ukraina där, han stannar ju kvar på platsen och själv visar vad man ska göra. Vi har en grej till som jag har haft väldigt nytta av det i bolagsbildandet. Och det är en extrem utbildning, internutbildning av anställda. De flesta hos oss där har gått igenom en egen intern masterutbildning. Där de får bland annat vara i 4 länder och åka kurser och träffa folk från andra länder med samma arbete där. Och det slutar ofta med att de själva får skriva en bok om något speciellt ämne som de är experter på. Då, som liksom någon typ kanske av service eller någon typ av byggnation eller det kan vara innan fastighetssidan. Vi har 70 böcker nu skrivna där.
Jaha.
Spännande. Bara för internutbildningens skull.
Intressant.
Och just den här internutbildningen, den är så bra för att den för in en gemensam kultur i bolaget. Du kan bygga upp någonting där som alla tycker det känns rätt på något sätt. Och man träffas på kvällar och pratar och har mysigt liksom. Så att utbildning, en gemensam utbildning med allt nytt som händer, och man måste ligga i framgång, man måste vara riktigt bra på det man gör.
Du har ju bland annat sagt att jag har inte gjort en klassresa, jag har gjort en DAS-resa.
Jaha, okay, ja, okej. Jag sa någon gång för att jag började med ett utedass när jag var liten då.
Jag berättar lite grann. Hur gick det med din första toalett?
Ja, min första toalett, ja. Jag fick säkert mycket beröm av mamma på satt jag på pottan och tänkte, duktig gosse. Så att jag har följt mig hela livet då. Den hade vi ju, vi bodde på andra våningen i ett hyreshus, så hade det då 2 rum. Och sen var det då ett utedass nere på gården. Men vi hade ju en potta som stod i ett litet skåp på kanske Svanen då, den trappuppgången. Under dagen så kom ut, sen de här kalla dagar fick man ju vänta att gå ut. Men vi hade ju vedspis, vi hade inget vatten in och vi hade ju ingen kylskåp, sådana här finesser och så. Men det var inget alls som jag på något sätt hos Gara. Jag minns bara liksom trevliga stunder. Mm. Så att det var inga problem på något sätt. Och pappa hjälpte mamma och mamma hjälpte pappa. Liksom, och det var svårt, de jobbade ju hårt. För vi hade mycket egna land där vi planterade då ärtor och morötter och potatis. Och sådär, så att jag kunde tidigt plantera och började hugga ved när jag var 6-7 år, tänkte jag, en solig sådning. Så man lärde sig att det var farligt med en yxa, men den såg.
Mm. Och de jobbade på ett mejeri, ja?
Ja, pappa var mejerist. Och, men samtidigt var pappa den som var den största kunden på biblioteket i Stora Mellby, vet jag där. De lånade väldigt mycket böcker där och läste rejält mycket. Och sen var ju deras idé, som i många länder som är lite fattigare, att man ska utbilda barnen och ska få något eget yrke. Så att sen när jag var 11 år, då kunde man börja på realskolan och läsa språk som engelska och så vidare. Och när jag var 12 år sen då, första året bodde jag tillsammans med mina två äldre systrar. Vi hyrde ett rum och kök i Alingsås. Och sen nästa år bodde jag, hyrde jag rum själv då på stan. Och idag låter det kanske tufft för en 12-åring, men jag åkte ju då hemifrån på söndag kväll. Åkte jag med ånglok först i en halvtimme. Sen bytte jag till en buss från Stormälby via Anten, heter det, in till Alingsås. Och där i Alingsås hade jag min cykel parkerad. Så jag cyklade då fram till det där jag hyrde rum. Och sen på lördag, sen när skolan var slut vid 12-1-tiden, och då tog jag samma väg tillbaka på buss och sen ånglok. Jag ringde mamma en gång i veckan då på onsdagskvällar. Fick gå ut till en telefonkiosk och ringa. Och hon gick till en telefonkiosk i Mellby, så ställde man samtal till varandra där. Och sen fostrade hon mig då på telefon i 2 minuter och sen var jag tillbaka.
Ja. Så du var borta som 12-åring alltså, från söndag till lördag. Du var borta i stort sett hela veckan.
Ja, åkte söndag kväll och kom tillbaka på lördag sedan. Jag vet, ett rum jag hade där fick jag mest bara röd kräm till maten på middag och så vidare. Och sen då med mig smörgåsar till skolan. Men jag fick ju själv då på kvällen elda i en kakelugn. Och det, jag hade ju då 30 grader för några varmt i mitt sovrum antagligen på kvällen. Men jag hade inte med den kanske 10-15 morgon när jag vaknade och skulle upp sen med kakelugnen där.
Men varför bodde du där för?
Jo, det var närmsta realskola.
Ja, närmsta realskola. Okej.
Okay. Ja, på den tiden fanns det. Nu har vi ju skolan att man går upp till motsvarande 9:e årskurs. Men på den tiden fick man välja antingen från 4:e klass eller från 6:e klass att gå in till högre utbildning. Mm, men sen lyckades jag få tag i, sen jag hade en klasskamrat sen som förbarmade sig över mig, så jag fick bo hemma hos honom, hyra rum där istället. Det var mycket trevligare. Hemma hos Karl-Göran och hans föräldrar bodde jag sen då. Men jag åkte hem varje helg och fostrades. Men det var så annorlunda på den tiden vad barn fick göra. Jag vet, när jag var 14 år, då hade jag en kamrat där i Stora Mellby vars pappa var hemvärnschef. Och jag gick med då, jag och en kamrat där i hemvärnet, när vi var 14 år gamla. Och då fick vi med oss ett stort mausergevär. Det är så att man hade första andra världskriget för att döda folk med.
Okay.
100 patroner. Och jag ska hälsa på någon tjej och imponera, så då får man då hjälmen och kängorna och hela militäruniformen då. Nu måste vi vara på ryggen där och hem och prata med henne. Liksom. Och sen gick vi själva till skjutbanan då och sköt på sina gubbar och annat.
Redan som liten, hade du tankar på att du skulle bli entreprenör? började du starta nya saker. Du har pratat om ditt sommarställe och köpa en buss och sånt. Så att du var ju väldigt kreativ och gick din egen väg. Men hade du det i dig?
Ja, det hade jag nog, tror jag. Min första kamera jag hade när jag köpte så väl var då. Då fotograferade jag på skoldanser klockan 8 på kvällen. Och gick hem samframkallade när dosade och grejer. Och tillbaka sålde bilderna sedan klockan 11 samma kväll. Och såg lite tidningen och så bilder där fick då. Jag fick ju då till och med erbjuden att bli pressfotograf på Alingsås tidning när jag var 15 år. Tack vare de bilder jag hade sålt till dem tidigare. Men sen har det nog alltid legat med att alltså allt företagande har att göra med att man kan hjälpa andra människor på något sätt. Det kan vara hjälpa till en upplevelse eller hjälpa med en tjänst eller att köpa mjölk på Ica, man får in mjölk eller vad som helst. Mm. Och den kombinationen är spännande om man kan hitta på något nytt som är bättre än vad som finns tidigare. Men om du gör en podd, för dig är det inte viktigt att du tjänar mycket pengar, du blir mer glad om du gör en dundersändning. Extremt bra. Wow, det var nytänkande.
Ja, men så är det ju verkligen. Ja, det är ju då också som man lyckas med de sakerna. Alltså de sakerna man gör för pengar, de sakerna jag har gjort för pengar i mitt liv har oftast inte gått bra. Men de sakerna man gjort för att man har passion för, det har ju gått bra.
Ja, exakt. Exakt. Och det gäller att finna nya grejer hela tiden där. Och vad alltså, jobb så har det varit den spänningen att finna nya saker.
Och när var det du gjorde din så här, första milstolpe? Om du ser tillbaka på resan nu, vad var liksom den första milstolpen i din karriär?
Jag började på IBM, heter det företaget. Det är alltså dagens kombination av Apple och Microsoft ungefär. De var så väldigt stora, de var helt dominerade på den tiden. Det var 1965. Och jag sökte på en annons där för civilingenjör, fast jag bara var en gymnasieingenjör genom det. Men jag fick jobbet i alla fall. Då var jag 20 år. Och sen fick jag komma in då och hålla föredrag för företagsledare och stora personer. De pushar långt bra sina anställda i IBM. Där lärde de väldigt mycket. Sen när jag var 23 år, då skulle de starta med lite mer utbildning på universiteten, bland annat på Chalmers högskola. Och de behövde en lärare där, så att jag fick jobbet hos dem från IBM att vara lärare där. Då hade jag ju två jobb samtidigt, dels var jag lektor på Chalmers. Jag visste ju den yngsta klassen i Chalmers där.
Sveriges yngsta lektor.
Ja, det är jag fortfarande, tror jag. Jag var 23 år när jag blev lektor där. Och det lustiga var att jag kom inte in på Chalmers två år tidigare när jag sökte dit. För att men som lektor gick det bra. För att jag hade inte läst historia tillräckligt mycket på vanligt gymnasium. Jag skulle tentera upp den först.
Vad är en lektor, för de som inte vet?
Det är en avancerad, det är en lärare på en högskola, ska jag säga, egentligen. Mm. Och de tjänade bra på den tiden. Så jag hade nästan 23-åring två dunderlöner. Varje lön, det var ju en tre gånger normala löneläget.
Och det var ju då du också köpte din första sportbil. James Bond-bil.
Ja, det stämmer. Jag köpte en 1400 av en arbetskamrat där. För det var en väldigt trevlig bil på den tiden. Är man 23 år och glad och pigg och sådär och har sådana dunderlöner, då är man ju liksom, då var man ju stjärna i så här. Det var roligt.
Men vad gjorde du då? Bokade ni bord, köpte champagne. Du levde ju det livet lite grann som många frågar i dig det. Nej, men vad gör du med alla dina miljarder och sådär? Bränner du pengar på champagne? Men då är du sagt, nej, men jag hade det livet ganska tidigt, innan jag var 25.
Ja, men det var ingen sprit egentligen. Det var inte det med sprit och hotellupplevelser. Men det var, jag hade bilen då först där. Och sen åkte jag långresor. Jag reste väldigt mycket. Alltså det var ju på den tiden längre än de flesta hade råd att resa. Det var liksom Mexiko, Guatemala och Thailand och sådana här länder. Och Sri Lanka. Och det var ju ovanligt på den tiden. Men det var väldigt lärorikt. Och sen köpte jag, när jag var 25 år sedan, köpte jag en, då fick jag förflyttningen till bli chef, gruppchef för Jönköping för IBM. Då köpte jag en villa på 13 rum där. Och då hade jag köpt oss en, den största Jaguaren. För jag hade fått ett stipendium ner till Genève från IBM. Och där det är man 25 år och 13 villa och största Jaguaren. Då behöver man inte ha champagne. Det räcker med det ungefär liksom. Och sen hyrde jag ut. Och sen hyrde jag ut några rum där. Jag hyrde ut bland 4 rum till sådana tjejer som bland annat gick då på sjuksköterskeskolan och sånt där. Så det var ju väldigt trevligt. Det blev ett glatt gäng där.
Du hyrde inte till några som gick bygg.
Nej.
Några killar. Brottarkalle liksom. Han hyrde inte ut till.
Nej, det var inte den delen.
Du hyrde ut till 4-5 sjuksköterskor.
Det gick bra, ja.
Det gick väldigt bra.
Men, och det var samma, jag minns det där, och det var någon som frågade mig då med den här Jaguaren. Det känns inte fel här om en tjej bara tar dig för bilens skull. Så nej, det spelar väl ingen roll.
Nej, då är det lika för båda.
Ja, visst.
Då är det en ömsesidig livsnjutning av livet. Men
exakt.
Men hade ni några, blev det några riktiga freakshows eller blev det några att ni hade några femkanter typ eller?
Nej.
Stora grupporger ni körde i huset.
Nej. Inget alls i den riktningen. Men jag har alltid haft väldigt lätt för att bli kär, va, men aldrig någon form av orger. Nej. Det räcker med en person.
Ja. Men hade du flickvän? Men du är ju kallad så också, det kommer ju ganska precis nu, men du är ju kallad så Sveriges yngsta, eller Sveriges yngsta ungkarl, tänkte jag säga, men Sveriges Sveriges yngsta ungkarl med 7 år.
Hur gammal är jag?
Det är inte svårt att vara Sveriges yngsta ungkarl. Det är kanske min son på 4 år som är det. Men Sveriges rikaste ungkarl har du blivit kallad en del.
Det hade jag 1980, den beteckningen.
Ja.
Ja.
Men har du hade inga relationer här? Eller var det bara olika tjejer du träffade och blev kär i, och sen träffade du en ny och blev kär i den? Eller liksom?
Nej, när jag var 23 år så förlovade jag mig. Och jag träffade den tjejen bara för några månader sedan.
Mm.
Och ingen visste inte varför vi förlovade oss. Men vi hade väldigt kul tillsammans i ett par tre år och bodde ihop då i Göteborg innan jag flyttade till lite Elna, förresten, var en underbar kvinna. Eller är en underbar kvinna fortfarande.
Aha, wow.
Så sen flyttade jag till Jönköping då, och då blev det ett nytt liv där. Det var när jag bodde i Göteborg.
Något som du gjorde i liksom första stora miljoner på var ju premieobligationer. Hur kom du ens på tanken att gå in på premieobligationer och gå in och se över det här systemet?
Ja, det frågan var väldigt bra ställd, för att jag funderar på det själv, men jag har ju varit rätt smånyfiken, och det fanns ju då index, och det fanns en här bra texter om aktier. Men så vill jag ta fram, jag tittar på vad finns det för index på premieobligationer. Alltså premieobligationer, det är en sak som där staten lånar upp pengar av svenska folket. Och istället för att ge tillbaka en ränta, på exempel 5%, så tar de räntan i olika högar och kallar det för lotteri, så att någon får mycket och någon får lite.
Mm-hmm.
Men det fanns inga liksom texter om detta om index. Du får göra själv. Och jag fann en massa lustigheter. Som det var lätt att tjäna pengar på detta på olika metoder. Och jag var riktigt lycklig. Så jag skrev en liten bok om det också. Och den boken sände den till 3-4 tidningar. Till Expressen, som var största tidning på den tiden. Och den kom upp på baksidan på Expressen, hela baksidan. Och på löpet. Wow, tänkte jag, vad har hänt här ungefär? och sen skrev någon tidning att Roger, det är jättebra om man bara fick låna pengar. Men då talade jag med en bank, men jag kan låna ut pengar till folk om jag får låna av er. Och ni får med statens obligationer som säkerhet. Och sen byggde jag upp företag där med 40-50 anställda.
Helt otroligt. Och du tjänade runt 40 miljoner på det där? vilket är då lätt 10 gånger mer i dagens läge.
Ja, det stämmer.
Om man ska gå tillbaka där, för det är en sån extremt fascinerande historia. Hur fungerade det mer? Alltså en premieobligation. Det är alltså att staten lånar pengar. Nej, men vi säger så här, hur fungerar det för mig?
De har lagt ner det nu, men det fungerar så här att alla stater lånar ju upp väldigt mycket pengar. Utom den norska staten, men svenska staten lånar pengar hela tiden. Och lånar man pengar i utländsk valuta så kostar det, om man talar ränta också i utländsk valuta, så det är svårt. Men då inför man det som kallas för premieobligationer, att man staten införde det då. Och då lånar de pengar av vanliga personer. Man fick köpa en liten med lottsedel ungefär, som var då en kvadratdecimeter stor eller 2 kvadratdecimeter stor. Och det såg ett nummer på den, serienumret och ett löpnummer. Och sen 2 gånger per år så var det lotteri. Och då, någon vann kanske 500 000 och de vann 100 000. Och väldigt många vann då 1 000 eller 100 kronor. Så all ränta får man lotteri istället. Och sen var det beskattning på vinsterna med 20%. Men sen blev det kursrörelser. Kurserna gick upp och kurserna gick ner. De ska ju egentligen gå upp före en dragning och sen komma igen efter dragningen sen med ett lägre belopp eftersom man gjorde en utdelning däremellan. Och så då tog jag fram metoder hur man kunde tjäna pengar. De som dels ville ha avdrag och de som ville ha ränteavdrag och skattefria pengar så att jag kunde garantera folk att de kunde få tjäna pengar när de fick låna av mig då, eller snarare de pengar i bolaget jag hade där. Och den efter räntekostnad netto så har de garanterat tjäna mer netto än vad de betalar in. Det kan man inte dra på någonting mer. Då kunde man på den tiden, vi hade en marginalskatt på 80-85%. Så att den räntan de då betalade, den kostade rätt lite i netto. Men så mycket avdragsrätter.
Hur mycket pengar man kunde man tjäna på det här?
Och väldigt mycket pengar. De som ska jag säga, det ledde fram till att alla som hade några reavinster på fastigheter eller aktier kunde kvitta dem och tjäna in halva skatten. Och andra kunde göra reavinster då, att köpa liksom efter dragning och sälja före dragningen. Och fick rejäla vinster där, så att jag måste ha gjort i alla fall en 20 000 personer till miljonärer på den tiden.
Oj.
Så att det var fortfarande för någon brev ibland att Roger, tack för att du hjälpte mig på det. Med premieobligationer.
Okay,
och det var ju tajming att jag kom på en grej man skulle kunna göra där. Och staten tjänade på det här väldigt mycket. De tjänade ett par miljarder bara i lägre räntekostnader på sina lån.
Och liksom, vad resulterade det här till? Blev du omskriven extremt mycket för det här?
Det höll på i 5 år det här, från 74 till 80. Jag fick på den tiden 10 000 tidningsartiklar. Och det var tv en 3 timmar, var en timme med Göran Rosenberg som direkt sände från bolaget en timme där då. Och det var mycket annan sån här PR. Och jag var ju under 35 år så det var ju roligt att det hände grejer.
Ja. Blev du hatad också?
Ja, men inte så mycket på premieobligationssidan. Det blev ett uppror att man skulle kunna minska skatten där man gjorde följde statens regler där. Men effekten blev så extremt stor i Sverige så att det kunde ligga så 100 personer i sovsäckar utanför Riksgäldskontoret och köa för att köpa nya premieobligationer.
Helt otroligt.
Och jag hade väldigt bra kontakt med Riksgäldskontoret, deras medarbetare där. Och de sa till mig bara, Roger, kör vidare, det här blir jättebra, fast folk började nysta och ner politiker att det här så kan man inte göra. Och sen plötsligt så var det en folkpartist som stoppade allt med premieobligationer egentligen. Och Riksgäld blev ju väldigt ledsna och jag också då, men det var 1980.
Och vad gjorde du med dina pengar?
Det blev egentligen helt fel därför att det blev så mycket. Jag hade då på den tiden en årsinkomst ska jag säga, till bolaget av 15 miljoner. Och idag är det ju 200-300 miljoner motsvarande penningmängd där. Så att jag fick de kontaktade mig från SE-banken. Och frågade om vi ville köpa bolaget Triton. som då var ett förlustbolag. De lovade att nu är alla förluster tagna, nu är allting klart och färdigt här. Och fabriken på Ila med 200 anställda har inga förluster mer, för de har haft väldiga förluster tidigare. Men sen gick det bara, efter jag köpte det där, då ska man då ta mina vinster och kunna placera in dessa i Triton, i stora bolag som låg i Helsingborg. Man hade här om Björn Borg där som de sponsrade med tennispoddar och sådär. De gjorde stövlar och tennispoddar och där. Men det tog en månad bara. Sen visade de med de äkta korten, då var det inte alls någon förlust på bolaget. Det var inte alls någon vinst på bolaget, det var väldigt dåligt fortfarande. Och då beslutade de sig för att de skulle knäcka mig. Så att de blev en juridisk process då. Och jag blev utslagen helt enkelt. Jag minns den förhandlingen där det, chefen för SE-banken hette Hans Cavalli Björkman på den tiden. Och då ville de sänka mina pengar då, för mitt bolag till 11 miljoner. Och sen, för det var exakt vad jag hade i skulder, så jag skulle komma ut och ha kvar bara 25 000 kronor. Alltså inte en kurs, bara klara mig exakt där. Då sa jag, men det är ju oförskämt, så när bolaget ger en årsvinst på 15 miljoner varje år, att då bara få ut 11 sammanhang, det känns ju fel. Då ställde sig Hans Cavalli upp på händerna av bordet med 10 man, andra man i lokalen, jag var ensam där. Vad har du för förhandlingsläge? Nej, jag hade inget förhandlingsläge. Idag hade jag klarat det andra, men då klarade jag inte på den tiden. Så det försvann alltihopa. Jag hade kvar 25 000 kronor.
Jäklar. Så du, men det jag inte riktigt hänger med på här, det är så att SE-banken frågade om du vill köpa Triton som håller på med sportprylar. Du sa ja, jag vill köpa det.
Ja.
Och sen visade det sig att bolaget var inte så som det var. De sa att det är vinstdrivande utan annat bolag. Sen när ni gjorde den här DD:n och kollade upp pappren och allt sånt där, så visade det sig att det var mycket strulare. Kunde inte du bara säga, jag skiter i att köpa det där bolaget?
Först köpte jag det. Och sen fick jag reda på att det var så dåligt som det var. För att min advokatpengen som hjälpte mig, ingen av oss kunde hur man gör en, kallas för en due diligence. Alltså man undersöker noggrant.
Förstår.
Och sen litade jag på de här när de sa då att nu var förlusterna klara och färdiga. Idag, sen blir det en process sen efteråt. Jag hade med mig Henning Sjöström där då. Och min dåvarande sambo sa att jag skulle strunta i processen, för jag kan använda huvudet till andra saker istället för en processa. Men jag gjorde det i alla fall och fick ut då, jag vann den och fick ut 4 miljoner. Fast jag var 40-50 istället. Men jag var nöjd med det då, för att jag hade vunnit den där.
Ja, men sen så torskade du dock typ allting och kom ut med 25 000 kronor. Men,
ja. Men då kan, jag hade en journalist som intervjuade med det läget där. Han heter Göran Skytte. Och han har haft ett program i tv så där också då. Och då sa han till mig så här att Rogersson, det är värre om du har jobbat på typ Volvo. Nu har du din hjärna kvar. Ja, då kan jag göra något nytt. Och sen fick jag börja om igen i läget.
Men det var ju också så att du förlorade inte exakt alla pengar du hade.
Nej.
Du, var det någon halv miljon kronor som har flyttat till Schweiz?
Och i den här tiden där, ska jag säga, för 1980, ja, så var det väldigt hård vänsterrörelse i Sverige med löntagarfonder. Där princip var att man skulle ta över företagen, alla stora företag ska bli styrda istället av fackföreningsrörelsen. Inte, det är helt otänkbart tjänsterättsläget, men då var det det. Vi var väl ungefär i alla fall 1 000 företagare som lämnade Sverige. Och det var även då spärr, man fick inte ta ut pengar ur Sverige. Ungefär som att säga att någon som bor i Ryssland idag och vill lämna Ryssland. Eller något annat kommunistland och liknande. Och inte får ta med sig pengar. På samma sätt så smugglar jag ut pengar i god tid innan jag ska flytta ut. Så jag ska ha en reserv utomlands. Och det var alltså olagligt mot svensk lag. På samma sätt som om en ryss idag skulle flytta pengar, eller en kines skulle flytta pengar ut. För att sen kunna lämna landet. Men det var en väldigt politiskt konstig period just då, 78 till 81-82 där. Och Palme fick ju väldigt många, många ovänner. Idag är han ju helgonförklarad, tack vare att han dog då. Men på den tiden var det många som tyckte väldigt illa om honom. För det han förstörde för så många företag.
Det jag tycker är så väldigt intressant, det är... Jag har hört dig prata om det här förut, men jag tänkte att vi kan gå in på det lite mera. I det här läget så tog du ut, eller smugglade ut, någon halv miljon kronor som är olagligt från liksom Sveriges skattesystem. Och skulle man, och en halv miljon kronor var ganska mycket pengar på den tiden. Vi säger ja. Att det är väl i alla fall en 10-15 miljoner, eller 5-10 miljoner kronor idag kanske.
Om man det är nog 10-15, ja.
Så att, och hade du gjort det idag... Då hade du ju antagligen fått dubbel livstidsfängelse. Att du smugglat förbi ut pengar från Sveriges skattesystem.
Det är nog samma om man åker från Ryssland med och tar upp sig pengar ut där idag. Eller om man gör från Kina. Det är samma typ.
Då är det nästan nackskott. Men det som är här är att du tycker, och jag tyckte att var så här intressant, det är ditt sätt att se på det. För att om man går, det är bara att kolla på homosexuella. Jag tror att det var 1969. Innan det så har man till och med i Sverige och enligt svensk lag har sett det som en sjukdom. Och ta kvinnorna, de fick rösträtt 1921. Så man kan inte säga det, för det, det är väldigt många som tänker men är det olagligt så är det olagligt. Ja, fast det finns 1 miljon regler. 1 miljon olika lagar och saker du ska göra. De ändras konstant hela tiden. Det är jättemånga saker som historien har varit konstant helt fel. Och det är saker som nu också är konstant helt fel. Berätta lite grann hur du ser på hur du tog beslutet att strunta i svensk lag, ta ut pengar, och hur du ser på det här med lagar och regler.
Det viktigaste med alla lagar och regler är att ditt eget samvete känner att känns det här rätt, är det en riktig regel. Har den ett bemyndigande på något sätt. Men är det regler som stoppar människorna? Och som du nämner här, hantering till exempel av homosexuella i många länder. Det är ju helt avskyvärt. Och även då, som det fanns apartheid i många länder, finns väldigt mycket rashets fortfarande. Det är också helt avskyvärt. Fast reglerna tillåter det. Så att man ska hålla sig ett steg över. Och så står det i texten och funderar på vad står det här? Vad är det som är bra för människan? Jag har inte emot trafikregler. Jag gör inga fortkörningar. Jag tror att jag är gammal nu. Men jag försöker hålla reglerna. Liksom, även de som jag tycker är halvdumma i dagens läge. Men är det en regel som går emot mänskligheten? På samma sätt som till en sjökapten eller en flygkapten. Du får bryta alla regler som sjökapten och flygkapten. Om du kan rädda liv, om du kan göra någonting bra där. Och samma tycker jag också när det gäller alla regler.
Jag tänkte så här att du började med premieobligationen. Du gjorde mycket pengar där. Du fick iväg runt en halv miljon kronor till Schweiz. Vilket gjorde att när dina pengar...
Att jag köpte ett hus i Annecy som ligger 5 mil från Genève. Mm. För de pengarna. Mm.
Och där började du skriva böcker. Varför böcker?
Ja. Jag har läst väldigt mycket om skatter när jag hade de här primobligationerna. Så då tyckte jag att skatter var intressant. Jag hade ju aldrig tänkt, men jag har pysslat med skatt någon gång tidigare. Jag var ju elektroingenjör. Men jag har ju lärt mig logik från IBM och från ingenjörsarbetet då. Så jag började läsa skatten som, det här är ju helt orimligt. Så här kan det inte vara, för det är bara det stod så och här stod det så här. Det håller ju inte. Så jag sammanfattar allt det där, och sen när jag publicerade tidigare böcker då om svenskan och pedagogiken, så att jag översatte skattelagen till lättläst svenska. Det var en sån här mening som man fortfarande har då, en i Sverige nedlagd rörelse. Tänker man en rörelse när någon rör sig och sen är den nedlagd och den borta. Men vad betyder det? Är det betyder företag? En i Sverige nedlagd rörelse. Den är inte nedlagd. Den råkar ligga i Sverige, men det är ett svenskt företag. Och det stod i skattelagarna att den skattskyldige Man är inte ens skyldig förrän man är misstänkt. Så jag bytte ut alla ord, den skattskyldig till du istället. Du har de här riktarna, du har dessa saker. Och sen gjorde jag en ordlista med 100 ord ungefär som adekvata, enkla ord. Jag förenklade all svenska till korta meningar med vem gör vad. Alltså inga vad görs av vem. Alltså inte mannen bits av hunden utan mannen biter hunden. Mm. Så jag gjorde om alltså väldigt mycket svensk text där. Och sen höll jag på det ett år på balkongen och skrev och den boken blev bestseller rejält. Och då såg jag också hur man kan hjälpa folk så att då, och jag har ju databakgrund och att deklarera en massa blanketter och fylla i till det var fruktansvärt gammal när det finns IT-teknik. Och då bestämde man för att sen med en kollega som är en gammal god vän som är dataknutte också då. Vi ska fram ett deklarationsprogram. Mm. Och det var nog först i världen som fanns ett sånt deklarationsprogram. Och efter några år där så gjordes i Sverige 4 miljoner deklarationer med vårt program. Och vi omvandlade även till norska skattesystemet. Det var rätt roligt för då hade jag en 30 programmerare på Cypern som var greker egentligen då som omvandlade svensk skattesystem till norsk skattesystem. Och det fungerade alldeles utmärkt.
Ni hade ju hur många som helst som gick i det här kurser också. Ni sålde väldigt mycket kurser.
Ja, det gjorde vi. Vi hade dels en sån här en stor kurs per år. Och det var för att skulle sälja in deklarationsprogrammet, alltså marknadsföring. Det är samma som att du kan inte få någon att knarka om du inte först lär honom och bjuder på någonting först.
Exakt.
Och då använde jag samma princip på deklarationsprogram. Jag ordnade kurser, den första hade vi på Cypern. Det var meningen att bara ett par, tre veckor då, men tänkte jag 100 eller 200. Men det första blev på 7 veckor istället med 7 grupper då, med 200 per grupp. Den största kursen med den var i Rio de Janeiro. Det var 9 eller 11 veckor vi höll på där borta. Med svenska revisorer som flög dit då. Och vi hade väldigt låga priser. Utan en vanlig så här, svensk resebyrå tog till Rio på den tiden på ett treklasshotell 11 000 kronor. Jag sålde bästa hotellet som var Sheraton på den tiden direkt på stranden för 9 000 kronor. Men med mat och en kasse med böcker och med dataprogram och alla möjliga grejer samtidigt där. Mm. Vi har andra sådana marknadsföringsgrejer. Jag har klart kurserna var för dem, ja. Så är det 2 turnéer i Sverige varje år, 27 städer. Och berättar om skattenyheterna. Det är ju alltid nytt på skattesidan där. Och det var ju mest revisorer som kommer klart och advokater på den där. Men även också många privatpersoner som lärde sig då ja, hur det fungerar med skattesystemet egentligen.
Hur mycket pengar fick du loss på det här bolaget? Alltså hur mycket pengar hade du med dig när du skulle börja köpa fastigheter?
Då hade jag dels försäkringsbolaget då, som vi var, jag hade 75% i och min kamrat hade 25%. Och sen sålde jag det så jag fick ut där 140 miljoner någonting. Mm. Men på den tiden var 100 miljoner mycket pengar.
Ja.
Så att det räckte till massor av hus.
Och då började och då kände du rakt av att nej, men jag ska köpa, ska jag gå in i fastighetsbranschen?
Jag har alltid följt, ska jag säga, ekonomiska trender. Mm. Så jag vet när kommer det en finanskris, när kommer inflation, hur måste regeringar agera i kristider och vad händer till exempel nu när man har vräkt ut pengar under 10-20 år från centralbankerna. En nuvarande finanskris och kommande här, den är ingen slump. Alltså, den har kommit helt oberoende av kriget i Ukraina. Så att, därför sålde jag till exempel nu här i december. Fastigheter i Sverige, Tyskland och i Danmark. Och det råkade faktiskt vara på den dagen som aktiekursen var högst, den 1 december. Det hade väldigt lugnande timing där. Och jag köpte in det första fastigheten med 140 miljoner då. när det var som en finanskris, det var allra lägst priset. Mm. Så att jag följer mycket de här ekonomitrenderna och så jag köper dyrt och säljer billigt, men det är att ha lång tid emellan. Jag gör inga korta investeringar. Jag ska aldrig köpa aktier idag för att sälja om 3 veckor. Det finns inte i min tankevärld.
Och vad ser du nu då? Vi säger att man ska placera 100 miljoner, säger vi. Bara för att ha lite pengar att leka med. Man ska placera 100 miljoner idag. Hur hade du placerat dem?
Just nu är vi en oerhört svårt. Det har inte varit så svårt någon tidigare. Vi kommer att få en inflation som kommer att ibland passera 10%. Alltså det talar om både Sverige och andra länder. Samtidigt vet vi att väldigt mycket av de länder som är inom försvarsindustrin kommer att tjäna grymma pengar. USA står för 55% av vapenexporten i världen. De kommer tjäna massor av miljarder. Några tusen miljarder kommer USA tjäna tack vare kriget i Ukraina.
Mm.
Vi har även Norge. De har ju sin oljefond. Och de skulle bara med extra vinsterna under ett år här kunna betala hela Sveriges statsskuld.
Okej.
Okay. Och det är tack vare höjningarna på olja och gas. Så alltså jag följer de här trenderna rätt noggrant och ser vart det barkar hän. Och nu får vi alltså, vi går mot en tid som nästan är stagflation. I och med att man har både en inflation där priserna går uppåt och samtidigt blir det svårt för många som inte kan jobba, inte får jobba. För att klara det måste man nu skaffa väldigt mycket mer arbetstillfällen.
Mm.
Och det som är störst behov på nu, om jag vore, ska jag säga, 30 år i dagsläget, då skulle jag gå in på utbildning. Därför att utbildning är så enormt förlegat jämfört med det man skulle kunna göra. Det är samma princip nu som det fanns på Abrahams tid i staden Ur för 4000 år sedan. Står en lärare framför dem och frågar eleverna, är det här A? Vad är det här? Och ska man svara på exakt vad läraren har lärt ut där. Och så är det ofta 25-30 man i klassen. Min son flyttade till London. Det var söder om där. Och där har han barnen då i en skola där det är högst 8 elever per klass. Läraren sitter med vid matbordet. De har ett par gånger per dag. Har varje elev privatlektioner på en kvart någonting. Och det är så man ska undervisa. Jag jobbar tillsammans med UNICEF på just utbildningssidan. Jag har 50 stycken anställda i Berlin och 10-tal på Cypern som bara producerar kurser åt UNICEF med ett hjälpprojekt. Då. Så jag har läst på väldigt mycket nu de senaste 5 åren här. Hur ska man lösa utbildning på det sättet? Vi undervisar i språk då och i matematik. Så bara ett exempel där. När du gick i skolan, det säger så här, om du ska lära en 5-årig son roten ur 16, då får du problem. För att från skolan minns du riktigt konstigt vetecken, ungefär som en 2 i och skrev 16 under där. Men vad är roten ur för någonting? Men jag lärde mitt 5-åriga barnbarn. Jag hade 16 klossar. Den här typen.
Mm.
Jag lade mig en hög på golvet. Och så kan du lägga dem i en fyrkant. Så varje sida är lika lång. Roten ur, det är bara sidan i en fyrkant. Och då kan man säga det.
Mm.
Och han löste roten ur då, alltså sidan i en fyrkant. Han har 16 klossar på golvet. Lägg med en fyrkant. Ja, visst, gör det direkt.
Mm.
Det är alltså den nya pedagogiken som exempel. Mm. Och där, de som är till företagsamma kan mycket väl komma igång här och du talar om regler förut här. Det här med att förbjuda privatskolor och vinster och grejer, det var löjligt. Så att det finns, så att ska man välja något nytt, tycker man ska satsa på att ta fram lättare sätt inom utbildning.
Mm.
Och sen finns det väldigt mycket som händer i huvudet så fruktansvärt snabbt.
Det är ju där vi har sett också. Det är roligt att du säger just den här sektorn, för det såg jag också så här att många avsnitt i Framgångspodden gick otroligt bra. Och att det förändrade verkligen människors liv av de här 600 vi har kört. Och så här bland annat Kjellén Hager, det är många som har liksom fått sina drömjobb och fått så mycket bättre liv. Och Elaine Eksvärd har lärt folk att prata retoriskt och sådär. Så då så frågade de här människorna, de avsnitten som Christer Olsson kom in tusentals mejl för efter han var med. Och då pratade med de här, bara, fan, vi borde gå djupare in på det här. Att det är så många som bara på ett poddavsnitt lär sig. Och ni, det är så många som skulle kunna lära sig ännu mer. Och de är inte folk som är ute, alltså de jobbar inte som lärare, kan inte lära dem här. Liksom lära människor på den nivån. Så då tänkte jag, det här måste man kunna göra digitalt, det här måste kunna sprida på ett sätt. Så då startade vi Framgångsakademin, som nu har funnits i ungefär 1,5 år, där vi har med de främsta gästerna som varit med i podden och gjort störst skillnad, som får lära ut de absolut bästa sakerna de har lärt sig hela sitt liv. Så bygger vi allt digitalt som en Netflix fast för kurser.
Underbart, underbart, det är helt rätt väg.
Så har vi det till så här, många exempelvis Bengtsfors kommun har det till alla som har så här utmaningar i samhället, och man får in folk via segregation och sådana bitar. Och sen så har vi det för kommuner och chefer och människor utanför och allt möjligt.
Och du kan ha samma typ också av uppbyggnader även när det gäller typ matematik. Där man leker utomhus i naturen istället för att sitta inne i ett klassrum.
Verkligen.
Så att den här utbildningen, nu tar de här i poddform och liknande, det är ju det som ungdomar vill se och är vana vid.
Mm.
Att sitta på en kyrkbänk och hålla händerna vackert och lyssna i 40 minuter på en lärare. Vad är det för modell?
Nej, det sjuka, den modellen är ju fortfarande, alltså jag såg ett foto där man hade fotat en klass idag och en klass för 100 år sedan. Och då är det ingen skillnad. Det är en lärare som står längst fram och sen sitter det en 30 elever. Och sen så, och det var träbänkar förr i tiden, nu är det väl trä med någon plastgrej på egentligen. Men det var liksom ingen skillnad. Man bara 100 år av utveckling på skolan. Enda skillnaden är ju nu att människorna blir ju, att på den här bilden som man fotar idag så är människor inte lika fokuserade. För att folk sitter med sina iPhones istället och tittar i dem.
Folk
orkar inte bry sig längre riktigt lika mycket. Så att folk var lite mer rakade i ryggen för 100 år sedan.
Ja, och sen kan man göra så pedagogiken så annorlunda. Under det där språk till exempel, va? Ett valfritt språk. Så att du i skolan förut genom så lärarna du att peka på gommen och sådana något konstigt ljud som du skulle frambringa där. Men folk lär sig på sånger, bästa uttalet. Mm. Om du läser en text, mors, lille, ole, ole. Men sjunger blir det mors lille Olle.
Mm.
Då får du direkt uttal direkt på en gång där. Och när du ska lära dig ord så måste du motivera för många sinnen samtidigt. Så att lär du ett ord som dörr, då går du fram till dörren, tar tag i dörrens handtag och säger jag öppnar dörren, jag stänger dörren. Och du kan gärna bita i dörren och smaka på den också. Så att, och då vet jag att ordet dörr är viktigt. Så ta och gör allting. Och även om du ska lära ordet älg, sätt två händer upp i pannan och sätt ut händerna som älghorn. Säg, jag är en älg. Och så har du en lång näsa samtidigt. Det är en slags charader.
Mm.
Du måste trimma in orden när det är nya språk. Och i matte har du mängder av liknande exempel.
Intressant.
Jag älskar pedagogiken, det nya som man kan göra för att få det mycket snabbare.
När du körde igång med dina fastigheter, gick det bra direkt då? Var det så här, jag satsade verkligen i rätt sektor?
Alla bolag jag startat har ändrats efter 2-3 år. För att man lär sig så väldigt mycket mer efterhand. Vad du har för företag så måste du... Man har aldrig, ska jag säga, en grundidé som håller tvärs igenom. Det går bara inte. Du måste utvecklas hela tiden och utveckla bolaget samtidigt så att det är väldigt mycket som har ändrats sedan jag började.
Mm.
nu kör vi väldigt mycket datoriserat. Jag har haft 200 programmerare anställda under väldigt många år. Man har kanske haft 10-15 programmerare eller IT-personal där bolagen bara. Men vi har väldigt hårt på den sidan. Och sen då kör vi väldigt mycket med matematik och analyserar väldigt noggrant vad vi köper och så vidare. Mm. Och det gör man ju även finansierna hela delen. Så det är riktigt, riktigt avancerat och tack vare att man har lärt oss mer hela tiden. Mm.
Berätta hur du ser på pengar. Du är god för runt en, är runt 80 miljarder?
Om du säger god för så är det lite fel där. Jag har skapat ihop över 80 miljarder.
Mm.
Som jag har tjänat in, ska jag säga, under mitt liv då, från noll och uppåt här. Men sen så har jag tagit för 10 år sedan, jag tänkte, vad ska jag göra med pengarna? Och då hade jag frågat det, och så att jag ger dem till mig. Men det finns ju, jag vill ha någon effektiv lösning som där de kan göra nytta på något sätt. Och först ska ju barnen ha så att de gott och väl klarar sig. Men att bara ärva pengar, det är inte bra för barn heller. De måste få likadant själva uppleva att man gör nytta i livet. Och pengarna har varit så när jag känner att det har varit mest en överraskning att det blir så bra hela tiden. För att gör du bättre grejer och bättre, tänker vad vill kunden ha egentligen här och vad kan man förbättra? Och då kommer ju pengar in automatiskt. Men sen bestämde jag då för att jag skulle ge bort 95% av det jag hade. Men även 5% är ungefär 5 miljarder. Det är ju 5 000 miljoner, säger jag inte. Och inte fattig därefter. Men de 5 miljarderna sen ville jag en stiftelse för mina barn i flera generationer. Men nu idag har jag inte behov av att ha ens en miljard. Jag kan inte konsumera, vill inte konsumera det heller.
Berätta hur du ser på tänket. Varför går inte och köper 5 Ferraris och åker privatjet konstant hela tiden? Du åker några resor per år, åker du. Men varför konsumerar du inte hårdare? Och...
ska jag bli lyckligare då? Man får se, vad är det som gör lyckan egentligen? Du kan bli lyckligare när du ser på dina barn och sådär och leker med dem. Eller ser dina barn skratta till och får ett glatt leende från dina barn. Mm. Och då blir du lycklig.
Mm.
Eller när du ser att du har gjort ett jobb som blev väldigt bra. Det var en pål som gick hem direkt. Men när du går på en restaurang och dricker 20 flaskor champagne och blir aspackad och bor i en säng som hur bred som helst, kan du göra en natt, men sen är det inte någon vidare grej med det. Och ska du ha en stor båt som oligarkerna har, men jag har ju paddlat väldigt mycket, jag har rott åtskilliga mil. Då är du nära vattnet, kan du se fiskarna som simmar under. Jag bodde bort på Bahamas och kunde paddla in en sån här creek och se kanske 1000 olika, eller 1000 fiskar i alla fall där och pulpar som simmar under kanadensaren. Det är mycket roligare än att sitta på 5:e våningen i en bar och dricka teaspackar. Man kan göra med om man konsumerar.
Mm.
Nej, det finns de som inte har haft pengar. De kan drömma om att vinna en stor vinst. För då ser de det som att konsumera. Men när jag vill ha pengar, då kan jag ge bort dem. Och då ser jag mera pengar som att det är ett sätt som man måste investera på ett bra sätt. Det kan inte bara ligga där. Jag känner mer ett ansvar för att använda pengarna på rätt sätt.
Mm.
Att bara ge bort dem till någon vem som helst här, eller till några organisationer som inte har koll på att de gör bra arbete. Nej, det vill jag inte. De måste ge bort till sådana som då UNICEF och UNHCR, organisationer eller SOS Barnbyar, Läkare utan gränser. Alltså de har fått 300 miljoner av mig. Liksom. Då vet jag att de kan hantera pengarna och göra nytta med dem, effektivt göra nytta på dem.
Mm.
Och sen är det väl så att jag hade ju, som jag sa, en villa när jag var 25 år på 13 rum och största jaguaren. Och sen har man ingen lust att ha det länge sedan. Då har man haft det en gång, sen är det färdigt.
Mm.
Och när det gäller att flyga så har jag själv flygit väldigt mycket som pilot själv då. Jag var delägare i ett flygplan under många år.
Mm.
Och flög runt i Europa som där. över Grekland och Kosovo, Spanien och Frankrike och överallt. Och det var väldigt roligt. Men att hålla på och åka runt och gå av en städ runt min vän i dagsläget. Få se på torget och sätta mig in på restaurang. Nej, nej. Nu blir jag glad om jag går en skogspromenad. Mm. Eller en promenad över ängar och ser bara hur blommorna har förändrats. Mm. Trots affärerna. Men, så jag, med åldern förändras om man tycker det är intressant.
Mm.
Och det är samma som att om du tycker om båtar så kan du njuta och se att komma in en snygg träbåt som är väldigt vacker. Perfekt i Nissan. Och du kan ju bara titta, åh fan, en fantastisk båt. Mm. Så du vill inte äga den. Du vet vad det innebär.
Ja, men det är ju verkligen så. I Kina tror jag man säger en grej också att äger man, att man inte ska äga över 7 saker. Det finns en typ av liksom sektor som pratar om det där. Bara för att ju mer, har du 10 bilar, då har du också 10 bilar som ska in på service varje år. Du har...
Ja, exakt.
Men du drar på dig saker hela tiden. Och det där är ganska... Jag har läst böcker av Eckhart Tolle och också tycker att det är väldigt så här spännande. När jag var runt samma ålder som du var där, 23-24, så köpte jag min första Porsche och levde liksom det. Medan nu så är man ju väldigt mycket inne på vad är det som verkligen ger lycka i livet? Vad är det man ska göra? Vad är det som man mår absolut bra av? Och om man kollar på de absolut största... Jag får säga Hens och Kinnarna som jag tyckte var extremt roligt. Jag hörde det för några veckor sedan första gången. Men saker... Alltså, kapitalismen är för medelklassen, var det en som sa. Okay. Alltså bara för att de som är steget upp... Och visst, det finns lite nyrika som drar till och köper Rolls Royce och gör grejer och koncentrerar tiden. Men de som är högst upp, de ger tillbaka. Alltså de har ett annat tänk. Det kanske är Mark Zuckerberg, det kanske är Elon Musk. Eller det är så här, man vill göra skillnad. Bill Gates. Även verkligen du från Sverige och Norden. Att ha de summorna som du har jobbat ihop, men också att skänka tillbaka dem med filantropi. Det är otroligt fint, Roger. Otroligt föredömligt att du gör.
Jag vet inte om det är fint, eller snarare än en ren skyldighet. För att jag ger mer än vad andra gör, bara att jag råkar tjäna mera pengar.
Ja, men...
Så att frågan är vem som ger mest, den som har lite eller den som ger en del av mycket pengar.
Nu, när jag pratar med dig, nu måste jag ju liksom få dina absolut bästa tips. För att man ska lyckas...
Om vad?
Men för att man ska lyckas med det man gör. Vi säger att det sitter många och lyssnar här. Man lyssnar nog på en person som har gjort... du har gjort otroligt mycket för världen. Tjänat upp också otroliga pengar. Vad har varit nycklarna för att ha gjort det från ditt håll? Och sen nästa fråga som är kopplad till den här som du kan svara på i samband med det. Men du har också träffat väldigt många framgångsrika människor. Du har sett väldigt många. Vad är det som gör att en Ingvar Kamprad lyckas? Vad är det som gör att en Roger Akelius lyckas? Vad är det som gör att de här sportstjärnorna lyckas? Vad skulle du säga till dina egna barn om de frågade dig den här frågan?
På den frågan har jag ett rätt klart svar. Det är att du ska göra... Du ska förbättra hela tiden. Har du ett eget företag så måste du göra en bättre produkt än den du har idag. Eller en bättre service än den du har idag. Du kan alltså, och har du en podd så måste du finna någonting imorgon som är utvecklat på något sätt som blir lite bättre. Och det kan du finna genom att kopiera andra och sen ytterligare gå ett steg till. Så att på något sätt förbättra. Och det är det även då för dina anställda, förbättra både för anställda och för kunderna om man är företagare. Och är man en sån här sportsman, och du måste ju hela tiden förbättra och förbättra.
Mm.
Men man kan aldrig ha målet att du ska tjäna en miljon eller liknande. Då fungerar det inte. Jag tror inte någon som vill bli miljardär blir det, utan alla bara råkar bli det. Och blir du miljardär så har du på vägen dit anställt 1000 personer eller olika sätt.
Mm.
Så att det är bara att man förbättrar, utvecklar och vidare. Och man, Man ska inte göra det om man inte tycker det är roligt. Du ska ju addera på någonting som du tycker är halvtråkigt, som inte känns rätt. Det måste ju kännas bra. Nu ska jag göra en bättre podd. Mm. De andra gör så här, det är jag bättre. Men han, det här gör någonting som är lite roligare. Det kan förbättra ytterligare ett steg till. Så att hela tiden bara förbättra och förbättra. Och var den andra frågan, jag glömde göra
det
så.
Nej, men det är väl, nej, men det var väl det. Det var väl egentligen det. Vad är det? Jo, men den här, vad har varit dina nycklar? Nu pratar du om generellt sett. Men när du ser tillbaka på dina egenskaper som du har, vad har varit de viktiga för att ha lyckats?
Att jag alltid har velat lära mig mera. Jag har läst alltså väldigt mycket läroböcker. Jag kommer till ett ämne så kan jag läsa in det i efterhand. Jag har läst ingen ekonomi på skolan, men jag har varit universitetslärare även i ekonomi, i företagsekonomi och sådär. Mm. Och jag har varit lärare i skatt och jag har varit lärare i många andra ämnen. Så att livslångt, att man ska tycka om att livslångt utveckla sig och komma vidare, få lite mer information. Men det går inte något ämne som man inte tycker är helt fantastiskt. Så att det, och kamper av de andra, de kom på någon grej som de bygger vidare på. Och samma gäller det med Spotify och allt annat vi har här. Man bygger bara vidare och ingen av dessa har någon tanke från början på att det ska bli miljardär.
Nej.
Det finns inte.
Men det är så. Har du träffat Kamprad?
Ja, det har jag gjort. Mm. På ett par gånger. Vi har bara bastu tillsammans och sådär. Så att vi har pratat om. Och men det var en väldigt trevlig man. Jag vet när han var 84-85 år. Då var han hos mig på ett hotell uppe i Haparanda. Och han ställer sig på golvet och håller ett föredrag för 100 personer på engelska direkt. En lysande kille alltså på att bara kunna liksom ta framförande på ett annat språk omedelbart. I den åldern.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
En sak som jag har tänkt på också, det är att ta under en stor del, och du pratar ju också om en dokumentär som har gjorts om dig, där du pratar om att 50 år av hat, att du klassas som, alltså många har sagt att du är girig, du är skattesmitare, du är så här, det känns lite grann som att den här vänsterrörelsen har försökt att, det du har gjort har de försökt att sänka konstant hela tiden, och du har varit lite så här jagad av den. Hur har det varit?
Ja. Vi gjorde en gång en SIFO-undersökning bara för om 30-40 år någonstans. Och det intressanta var att de bedömde mig då. Då var det en del som, det som hatar mig. Men den andra delen, det var en idol nästan. Så att, det är större antal personer som berömmer mig och tycker att det är bra jag har gjort än de som är arga och hatar mig. Och så länge den ena sidan är mycket större så är det roligare. Och sen då de som har hatat mig här, det var mycket på både premiumlösningstiden och med utländska kapitalförsäkringar och med skatter. De tror att grannen kan skatteplanera och göra en bra grej som själva inte kan. Alltså ska jag dödas ungefär. Det var aldrig varit någon fråga om faktaangrepp på mig, utan det har bara varit då personangrepp. Jag kom till Göteborg, ett debattprogram om hur man kan hjälpa flyktingarna. Var någon uppmärde med att jag ska ha tyst här eftersom jag bor på Bahamas och där är man skatteflykting. Jag är ingen skatteflykting, men jag bor på Bahamas, ett väldigt fint land. Nu har jag slutat bo på Bahamas i 3 år för att mitt hus blåste iväg där i en orkan. Men det roliga är alltså att det är större andel som har gillat vad jag gjort. Jag har fått många brev och även träffat folk som kommer fram spontant och tackar mig för vad de har tjänat där.
Mm. Men hur känner du kring den här...
Ja.
Jag pratade med en som heter Robin Sharma som har skrivit bland annat boken Munken som sålde sin Ferrari. Också så här riktigt bestseller över hela världen. Och han sa en sak till mig så att good poetry terrifies the herd. Alltså gör man någonting annorlunda än vad flocken gör så kommer flocken bli irriterad. Hur känner du kring det?
Det stämmer exakt.
Det spelar inte så stor roll vad du gör. Gör du något annorlunda, sticker du ut, då kommer flocken gå på dig.
Ja, jag tror det är väldigt sällan någon kan göra någonting nytt, vad det än kan vara. Så blir det alltid någon som känner att det är ovant, det är konstigt. Och det är bara att du ska införa ett bolag, nya rutiner. Det blir alltid liksom opposition och det känns ovant. När jag ser någon fobi, alltså rädslan för det främmande. Och det är få som har förmågan att värdera nyheter, hur bra det är egentligen. Ta som artificiell intelligens här nu. Det finns ju mycket som man skulle kunna göra dåligt med det. Men det är fantastiskt bra också till väldigt mycket. Men det viktiga i sådana här lägen det är ju att du själv och ditt eget samvete, att jag har alltid kunnat säga att det jag har gjort här, det var rätt. Jag är stolt för de sakerna jag har gjort där. De böcker jag skriver sig om skatteplanering, jag är stolt för dem. Och jag kan säga, berätta vad jag har gjort till mina föräldrar eller mina barn och varför jag har gjort det här. Hade man liksom sagt det här som man skulle skämmas för, det var kriminellt. Och då har det varit hemskt med hatet. Men har du själv ett rent samvete och känner att du lever ett hederligt liv och att du försöker att göra det som är bra? Och det hatet har varit, det har varit väldigt konstiga människor som aldrig har sett mig överhuvudtaget. Och jag ännu mindre fattar vad ämnena handlar om.
Men hur har det känts då? Har du tagit dig, kommit in dig på skinnet eller har du bara kunnat bara borsta bort allting? Du är inte mer en människa.
Nej. Alla som får sådana här hemskheter över sig, de är... Det känns väldigt otäckt, gör det. Det känns väldigt fel. Och vi hade exempel från FN var det en dam som sen fick sparken därifrån, men småningom hon slutade i alla fall. Och hon gick in och sa att Akelius strider mot de mänskliga rättigheterna och gör fel där. Därför att vi höjer hyrorna för hyresgästerna och tvångsrenoverar. Det har vi aldrig gjort någon gång. Det var helt, helt lugnt tvärs igenom bara. Men det blir, man får ett dåligt rykte i den sammanhangen. Och det är inte alls roligt när folk läser och tror att FN har sagt någonting som är vettigt. Så det var bara den personen som tyckte så. Som var då väldigt vänsterradikal och tycker att alla bostäder ska vara billiga och förlustdrivande. Men tvärtom har vi ju då renoverat bostäder där det har varit tomma. Och det lustiga är att vi får fem gånger så många sökande på en trevlig, bra bostad jämfört med en vanlig bara som är minimalt renoverad, som är billig. Folk vill hellre betala lite extra för att bo, för att få ett hem. Mm. Så som är ett vackert hem. Och det skiljer sig bara 2000 kronor i månaden och någonting, men är ett vackert hem då med bra material, då nytt el, nytt vatten och nytt kylskåp och alla sådana saker. Det känns bra. Och då vill de hellre ha det. Och att då sen bli utskälld för att man gör vad kunderna vill, det är tråkigt bara. Mm. Men så länge kunderna är glada och anställda är glada och jag känns hedligt, ja, då får man stå ut med sådana dumheter.
Så är det.
Men jag ställer inte upp på den här debattprogrammen i tv mera. När jag bara var där och skulle berätta då, vad man kunde göra för flyktingen på ett fint sätt. Och sen kom ju då hela den här antiflyktinggruppen och sen skrev jag flera hundra tweets om hur färdig jag var som människa. Och för att jag ville hjälpa flyktingar.
Och framöver, vad händer för någonting? Vad kommer du fokusera på?
Just nu och det här året så blir det utbildning, den pedagogiska delen. Men jag har även börjat för 3 veckor sedan med att omvandla en fet gubbe på 77 år till någon som ska bli mer spänstig. Så det är faktiskt rätt roligt. För 3 veckor sedan så började jag med en person i torterare och en massör då som gör en slags köttkvarn av mig och sen även en kock som är en näringsspecialist. Det är 3 vänner som besöker mig 5 dagar i veckan. Men på första 3 veckorna här nu har jag gått ner 3,5 kilo. Men ännu bättre, jag har minskat min insulinintagande med 44%.
Fantastiskt bra.
Men vi ska se här, jag har faktiskt här den meny av den här killen här. Mm. Alltså jag har en kopp som hjälper mig, som han är specialist på näringsmat eller bantningsmat. Kan se här då, som mellanmål, sen har då chokladmos gjort på mörkchoklad från Peru med djupa smaker av kokosgrädde och rostade cashewnötter, serveras med person och hallonsylt. Och frukost, vaniljchia-pudding med färska hallon. Sen till lunch idag var det provensalsk levergryta med toner av dijonsenap och hallonvinägrett. Och serveras med färsk potatis. Och har man sådana här maträtter, det blir det roligt att pröva. Man kan gå ner i vikt så att börja motionera. Så det är en del av mitt nya liv nu.
Jättebra. Magiskt. Men du, stort, stort tack att du var med, Roger Akelius.
Tack själv. Tack för det. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.